Guds fred. Låt oss samla våra tankar i bön till Gud. Upp av din dvale, hör dog Guds tale. Glöm inte bort vad i Kristus du har, det är det handlar om. Herre, ville du denna förmiddag ge oss nåde och lytte som discipler lytter. Ville du själv göra det miraklet att du berörer våra hjärtar så att det inte blir teori eller teologi, men liv. Du vet, Herre, jag är lika hjälplös idag som förr. Men du är lika stor, nådig och barmhjärtig som förr, och därför vänder vi oss till dig. Och så ber vi om allt det du ser att vi tränger. Och det är så stort att få be till dig som har sagt, rop till mig så ska jag svara dig. Och nu vill vi ta dig på ordet och be om att du ska ge oss det du har lovt. I Faderns, i Sönnens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska läsa från Markus evangeliets 11:e kapitel. Vers 1-11 i Jesu namn. Då de närmat sig Jerusalem och kom till Betfage och Betania vid Oljeberget, sände Jesus två av disciplerna sina avsted och sa till dem, gå bort till den landsbyen som ligger lika föran dere. Strax dere kommer in i den ska dere finna en fole som står bundet, en som ännu icke noe människa har sittet på. Lös den och för den hit. Och där som någon säger till dere, varför gör dere detta? Då ska dere si, Herren har bruk för den. Och han sänder den strax tillbaka hit. De gick där avsted och fann folen bunnet vid en dörr ut mot gaten och de löste den. Någon av de som stod där sa till dem, vad är det dere gör, löser dere folen? Men de svarte dem slik Jesus hade sagt, och de lot dem få den. Så förte de folen till Jesus, de la kläderna sina på den och han satte sig på den. Mange bredde ut kläderna sina på vägen, andra strödde lövgrenar som de hogg på markerna. De som gick föran och de som följde efter ropte Hosianna. Välsignet vare han som kommer i Herrens namn. Välsignet vare vår far Davids rike som kommer. Hosianna i det högeste. Och han gick in i Jerusalem, in i templet. Där såg han sig omkring överallt. Men då det allerede var sent på dagen drog han ut i Betania samman med de 12. Amen. Markus evangeliets 11:e kapitel, det berättar för oss om de sista dagar i Jesu liv för han ska korsfästes. Markus evangeliet innehåller faktiskt 3 av de dagar som Jesus efter varandra besöker Jerusalem. Och det här som vi gärna kallar för hans triumftåg, för att det var så många som ropte Hosianna och svejva med palmgrenar och det var ett väldas hus. Det var våldsamt drag över det mötet, för att säga det sånt. Men det var nog mer smärtligt för Jesus. Inte sant? Det kunde ju vara imponerande när man bara ser det här palmgrenarna och hör ropen. Men inte sant? Han som går där, han vet att om någon dagar så ropar samma folk korsfäst. Korsfäst. Du ser, vad är väl en stunds uppglädde födelser värt? När våra hosianarop blir till korsfäst. Det är så många, ser du, som följer med strömmen. Och det gick ju strömmen den vägen, så nu var det lätt att synge, inte sant? Och så ropar skaren hosianna. Och det gör gärna vi också. I någon födelseladade stunder. Med det vill jag icke ha sagt att icke Herren önskar vårt tack och vårt jubel. Det gör han. Men det är ju fint om det håller i sig också när vinden vänder och blåser den andra vägen. Spörsmålet är, vem vill synge sitt halleluja och sitt hosianna för Jesus när alla de andra är emot han och hatar han och motarbetar? Du känner, det har skett en stor förändring i våra nordiska land. Nu känner jag Sverige bäst. Men du kan se där att det har ju aldrig varit många kristna i Sverige. Kanske under väckelsetiden. Men alltså, och jag växte inte upp i något kristet hem. Men det fanns en respekt för Gud. Och en respekt för det heliga. Min fosterfar, så hedning han var. Vi hade ju en stor sån uteservering. 300 sittplatser. Och så ringte det en och sa det att vi kommer med 2 busser 10 på söndag. Ja, så det går inte så bra som, för vi öppnar 1. Söndagar öppnar vi 1. Ja, men så du kan ju öppna tid när du vet att folk kommer. Nej, så det går inte det, så. Varför inte det? Nej, så för gudstjänsten är inte färdig för 1. Eller 12. Åh, så är du religiös? Nej, långt ifrån, så. Ja, men då behöver du inte ta hänsyn till det. Visst må jag ta det, sa han. Kyrkfolket ska ha fred. Ja. Så det var inte något att snacka om. Skulle du på Västmans konditori på en söndag, då måste du komma efter 1. Och för jag var konfirmerad fick jag aldrig gå ut mellan 11 och 12 på söndag. Jag sa, varför inte det? Vi går ju inte på någon gudstjänst. Vi hörer inte på något. Nej, sa han, men Guds folket ska ha fred. Ja. Vad du gör efter du är konfirmerad, det är ditt ansvar, sa han. Ja. Det satt i något. Eller jag tänkte när man var ute och gick på vägen och så var det 3 stycken som stod och gravde en gröft. Och Annevert ord var ju banning. Det var ju ett språk så du skönte att det var i vart fall icke kyrkefolk. Men så plötsligt så roper en av graven där och säger, sjön. Sångneprästen kommer. Ja. Och du hörde icke en banning när han gick förbi. Idag är det så att har de icke bannat förr så begynner det när de ser sångneprästen. För att visa öppen sitt förakt mot han och mot allt som har med Guds rike att göra. Jag ska bara läsa och så. Ett ord jag fick på morgonen idag från en av mina förebedare i Nordsverige inför dagens möte. Det är från Mika 7:7. Men jag vill skue ut efter Herren. Vänta på min frälses Gud. Min Gud vill höra mig. Gläd dig icke över mig, mina fiender. När jag är fallt står jag upp igen. Om jag sitter i mörke är Herren lys för mig. Herrens vrede vill jag bära, för jag har syndet mot han. Intill han förer min sak och hjälper mig till min rätt. Han ska föra mig ut i lyse. Jag ska se med fryd på hans rättfärdighet. Ja. Jag ska se med fryd på hans rättfärdighet. Det är något annat än att pröva och söka rättfärdighet här. Det är så härligt när blicken blir fästa på hans rättfärdighet. Alltså, när Jesus kommer in till Jerusalem för att presentera sig själv offentlig, det är för det att nu går det mot en avslutning av hans jordiska gärning. Och då är Jerusalem centrum. Jerusalem är centrum i Guds jordiska skapelse. Det är centrum i hans tankegång. Det är därför Bibeln berättar att en dag så ska det komma ett himmelskt Jerusalem. Inget himmelskt Genève där kyrkornas världsråd håller till. Inget himmelskt Roma, det himmelska Jerusalem. Och så kommer han dit, inte bara en dag men 3 som jag sa. Och jag tror att det representerar 3 forskjelliga sidor av Jesu ankomst. Första dagen han kom, det var en sabbatsdag, alltså en lördag. Herrens dag. Första dagen han kom var det en dag då alla var fri från sitt dagliga virke. På en särlig måte fri till att avskilja den för samvär med Gud. Det var dagen för lovprisning och för tillbedelse. Den andra dagen han kom, det var en söndag, alltså ukens första dag, en arbetsdag. Och då väntade han tillbaka och rensade templet, för det var blivit en röverhule, sa han. Han driver ut de som köper där. Mitt hus ska bli kallt ett bönens hus för alla folk, men dere har gjort det till en röverhule. Och den tredje dagen han kom tillbaka, det var en måndag, alltså en helt vanlig vardag. Då går han omkring bland ypperste prästerna och de skriftlärde där. Och så spörde han med vilken myndighet han gjorde det han gjorde när han drev ut folk som sålde i templet. Och då svarar Jesus med ett motspörsmål och så säger han: jag vill också spörre dere om en ting. Läs gärna hela Markus 11 när du kommer hem. Och så står det: de närmade sig Jerusalem, kom till Betfage och Betania. Då sände han två av sina discipler avsted. Det var två stycken som han sa: du, ska dere gå och hämta den där eselfolen? Och det som är värt att märka sig, det är det att det Matteus och Markus och Lukas, eller Lukas och Johannes berättar, så är det mycket som tyder på att det är Markus och Lukas som blev sänt för att hämta eselfolen. Och så säger han: det ska hämta en eselfole, en som ännu icke noe människa har suttit på. För att säga det på gott norsk: hämt en eselfole som icke är inredd. Vad ska Jesus med den? Vad ska Jesus med ett esel som icke går an att rida på? Ja, det kan man ju spara. Vi ska komma tillbaka till det. Men alltså, vi ska följa de här två discipler nu. För det handlar om att följa med strömmen, eller? Ibland ska vi icke följa strömmen själv när den är god. Inte sant? Det hade ju varit fint att få fortsätta att gå med Jesus. Vi går samman med Jesus en dag. Han undervisar och snackar. Och så säger han till mig och till dig: dere två, ska dere gå och hämta ett esel som ingen har suttit på? Det är typiskt. Alla drittjobbare, det ska vi ha. Han visar guttjobbare, alltså sådana här obetydliga ting. Vi kan bara, då kan de bara sända oss. Det är alltid vi som ska göra sådana små ting. Obetydliga ting. Tänk, nu ska de andra gå där, inte sant? Följ med mästaren. Och tänk, och så hör du folk som säger: där, där är mästaren. Han som gjorde den blinde seende. Där går han, han som uppväckte den där mannen i Betania. Och se, där är hans discipler. Ja, det är ju lite fint att få vara med och få lite uppmärksamhet. Men vi tror vi ska hämta esel. Ett esel som icke är brukandes. Vi ska vara försiktiga med att döma om vad Jesus kan bruka och vem Jesus kan bruka. För väldigt många år sedan som ung pastor satt jag i samtal i Göteborg med en svensk läge och teolog som heter Sven Reichman. Och jag var lite bekymrad. Man blir ju alltid det när man kikar lite på sig själv. Det är därför djävulen älskar det när vi kommer väck ifrån förankringen i ordet och i Kristus. Och så sa jag: var nog helt ärlig, Sven, sa jag. Tror du att Gud kan bruka en sån som mig? Ja, alltså. Skönner, jag har läst i min bibel och där står det att han brukte ett esel, så det ska väl gå med dig också. Ja. Det satte en del ting på plats. Men tänk dig nu att vi gör den här drittjobben, för det gjorde det. De sa inte: nej, det vill inte vi. Det här är ju något som vem som helst kan göra. Det var det en som sa till mig en gång i den perioden jag var ledig för att öppna dörrar. Sen lördag så skulle vi sända ut 4 500 brev. Och hvis vi gjorde det själv istället för att de gjorde det på tryckeriet, så sparte vi en god del pengar. Så vi hade dugnad och så var vi en 10-12 stycken som skulle mötas på lördag och göra det här. Och så en av de som kom för att göra det där kom en dam in och sa: jaha, sa hon, vad är det jag ska hjälpa till med? Ja, så du får din plats här och ska jag stoppa i konvolutter, sa han. Ja, så det är det vi gör idag. Ja, men det kan ju vem som helst göra, sa han. Jag säger, undskyld, det glömde jag att tänka på, så. Det glömde jag helt. Så nu må du bara ta en kopp kaffe och så kan du gå hem sen, så ska vi andra göra det. Ja. Det är fint att stoppa i konvolutt för Jesus. Det är det. Visst du vet att för det jag gör det här så blir det lite mer till mission. Ja. Jo. För du ser, det följer en välsignelse med att göra obetydliga jobb i Guds rike. För det är bara vi som tror det är obetydligt. Vi är så upptatt av det öjet ser och det som imponerar. Kristus är upptatt av hjärtat. Och du känner, det var 2 av 12 discipler som visste mer än de andra. Och det var de 2 som gick. För det var bara de som visste att det här är ett esel som ingen har suttit på. Och så hämtar vi eslet. Och jag är lika imponerad över han som sände det. Det må ju vara en som Jesus kände väldigt gott. Han behövde inte gå själv en gång. Han kunde bara sända någon av sina enkla tjänare. Och visst det blev något problem, då skulle det bara säga, Herren tränger det. Då var det nog. Då kunde det gå. Så det må ju ha varit lite en kar. Och han är inte nämnt vid namn en gång. Jag gläder mig till att möta han i himlen. Och säga det. Men tänk dig, nu har vi hämtat esle. Och så lurar vi på vad Jesus ska bruka det till. Och så säger han, vi ska slänga den här filten över esle. Jesus har tänkt att sätta sig på esle som ingen har suttit på. Nu ska det bli spektakel. Vi kikar på varandra och tänker, wow, nå. No. Och så sker ingenting. Och så går det upp för oss. Att han som hade makt på Genesarets sjö och si till stormen, tig, vär stille, han kan si detsamma till ett esel. Han har hela skapelsen i sin hand. Den upplevelsen var bara 2 som fick. De 2 som var villiga att göra en liten och obetydlig jobb. De fick göra den erfaringen. De var de eneste som kände till det tegnet. Det var något som styrket deras tro. Ja, det följer alltid välsignelse med att göra som Jesus har sagt. Och det är nog inderligt gott med disse 2, alltså, för det stod ju här också det. När de fick ett spörsmål, löser de refolen? Men de svarte dem slik som Jesus hade sagt. Ja, det är fint det. När Guds barn svarar som Jesus säger. Hur obetydligt det är det vi gör, vill det alltid ha sin betydning, vis vi håller oss till det Herren har sagt. Visst det får vara det avgörande. Han skulle in i Jerusalem och presentera sig offentligt. Men först är han nött till att ha 2 stycken som är villiga att göra en jobb som vem som helst kan göra, men som nästan ingen vill göra. Hämte esel. Ja. Men alltså, du får ta det här för vad det är. Jag är enkel i min tankegång. Men jag ser liksom för mig de här disciplerna. De är rätt och slett upptatt med Jesus. Det han säger. Och hvis han ber om en ting, då gör de det uansett. Och jag tror inte de sa, kan i all världen ska han med ett esel som ingen har suttit på. Jag tror det blir en uppmuntring. Jag ser liksom för mig att den ene säger, pris sig Gud. Är det inte fantastiskt? Jag skönner inte det här. Men jag skönner det att hvis Jesus kan bruka ett esel som ingen har suttit på, så kan han kanske till och med bruka mig. Och du, vi ska lägga märke till att de gör det Jesus har bett dem om. De är lydiga. Dere är mina vänner dersom dere gör det jag pålägger dere, säger han i Johannes 15. Ja. Dere är mina vänner hvis dere gör det jag pålägger dere. Alltså så långt du förstår Guds ord, praktisera det. Vi liker bäst att diskutera det. Försvara Gud och strida för doktriner. Jag satte mig för en gång och läste igenom alla avsnitt i Bibeln där Jesus säger att mänskligheten ska delas i två. Och jag fann inget sted där Jesus sa att du kommer icke in för du är väldigt oklar på rättfärdiggörelsen. Han säger icke till, nej, du står utanför Guds rike för du var icke helt klar på det med helliggörelse. Men han säger, jag var sulten och du gav mig icke mat. Nej. Så får folk heller sulta ihjäl hos oss medan vi diskuterar doktriner. Jag var i fängsel och du besökte mig icke. Ja, det är ganska enkelt och jordnärt. Det fick en konsekvens. Jo, men när såg vi dig sulten, sa de. Ja. För de tänkte icke på att den där sultne de mötte och som de förbarmas över. Jesus var så ett med den personen att det var som vi skulle ha gjort det för han. Och jag tänker, de må ju slita lite det här som hävdar det att hvis man tror stärkt nog så ska man aldrig vara syk. Jag har hört folk säga det från talarstol alltså. Det är helt otroligt. Men vad gör sådana folk när de hör Jesus säger, jag var syk och dere besökte mig icke. Jesus är så ett med den syke och lidande att han säger att det är som det var han. Ja. Han säger icke, ja, den där han har ju så liten tro så han är ju syk och det må han bara vara. Och det andra, tygg lite på det här. Herren har bruk för den. Se, Herren har bruk för den så ska han strax sända den med dere. Han är icke i tvil ett ögonblick om vad den här mannen vill göra. När han får höra att Noa det han äger och har Herren bruk för. Det kan ju vi tänka lite på. Ja, ägaren av eselet trängte icke att se under en gång som skedde. Han bara gav det fra sig. Jag tänkte det minner mig om en del trofaste missionsfolk. Som ibland kommer upp i det här att Herren har bruk för nå av deras tid eller kraft eller egendom. Något som kanske kostar på. Men ni tänker inte på det en gång. Herren har ju bruk för det och det är gott nog. Ja. Men nu ska vi ju helst prioritera oss själv. Ja, det är en forskel på den kärlek disse visar. Både de som gick och han som sände esle. Det är något annat än de som höjröstet ropte Hosianna. Men tre dagar efter på så sa de korsfäst, för nu blåste ju vinden den andra vägen. Tänk, många dagar senare, eller någon dagar senare bara. Ja, det är lätt att synge sitt jubel till Gud när strömmen går den vägen. Och sant att säga, jag känner själv någon gånger att det var kanske ett starkt och födelseladet ögonblick och du var på ett välsignet möte och hjärtat blev verkligen berört av Gud. Och så blev det gitt Gud någon löfter. Men så kom vardagen och så blev det inte så mycket av löftene. Det minner om han fiskaren uppe i Nordsverige ut vid kysten där i Nordingrå som en morgon skulle ut med sin rodbåt. Och så blev det tåke och han gick sig helt vild i tåken där. Han visste inte var han var. Han följde han drev långt ut på havet. Och så följde han inte gott med så den ene året glej väck. Och så satt han där med en året långt ute och följde att snart var han ute på Atlanterhavet i mörker. Och han hade ju inte bett mycket till Gud, men fader vår hade han lärt på skolan. Så han, det blev en 30, 40, 50 fader vår. Och så gav han Gud ett heligt löfte och sa, hvis jag kommer levande från det här, sa han. Så skulle han skänka ett fint stort skip som skulle hänga i kapellet i den landsbyn till minne om den trofast Gud som hade bergat en sjöman. Ett storflott skip i silver. Och så plötsligt när han har bett färdigt så hör en stämme. Pappa! Och så visar sig han är 20 meter från land. Han har drivit tillbaka när tåken lätter. Och så sa han som förtalte det här. Den som icke tror att denne historien är sann. Han kan gå in i det lilla fiskekapellet i Nordingrå och se på det lilla skipet i koppar. Ja, det stora skipet i silver blev ett litet skip i koppar när räddningen var där. Ja. Hvordan är det med dig och mig idag? Följer vi med strömmen? Eller är vi redo att gå mot strömmen? Mot de som hatar han mest. Och är vi villiga att ge offra oss vad som helst av det vi har, vis Herren tränger det. Det har rystat lite i mig. Det här. Tygg lite på det här idag om du inte husker något från dagens preken. Herren har bruk för det. Alltså jag har haft privilegiet att möta någon. Jag vet det nog att säga, Herren tränger dig. Herren tränger det du har. Snart är tjänesten slut på jord, fort som lynet går tiden. Då fortsätter bland änglekor liv och tjäneste siden. Därför vill jag som valspråk ha, si och synge och mene. Det som ingen kan från mig ta, frälst jag är. För att tjäna. Men Herren tränger det. Och vis Herren tränger någon som ska hämta ett esel som ingen kan bruka. Så vill jag gärna gå. Visst det är Herren som vill det. Och så är det en del andra ting vi kanske må ge slip på. Så är det kanske en andra del ting vi icke räcker. För det har så liten betydning sett i evighetsperspektivet. Må Herren nå in till ditt hjärta idag och si, Herren tränger dig. Och så ska han själv uppenbara på vilken måte. Och så är jag så glad att jag får lov att vara med. Jag måste säga, jag lurer ibland vad det är jag driver med. Det är mycket väck hemifrån. Och så tänker man, nyttar det? Är det någon som hör på det man säger? Eller kunde jag lika gärna varit hemma? Men så läste jag Markus 11. Om någon som ville gick och hämta esel som ingen hade suttit på. Och så sa jag, då är det ju ett privilegium att få vara med. Och synes det obetydligt det jag gör så, jag vill vara med. Därför att du har sagt det. Amen. Vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för ditt evangelium. Och mest av allt, för ditt fullbrakte försoningsverk, där du försonte alla våra synder. Vi tackar dig för din sägersrike uppståndelse. Och så tackar vi dig för löftet du har gett om att du snart ska komma igen och hämta de som väntar på dig. Icke hämta de som fick det till, icke hämta de som klarte det. Icke hämte de som hade nog tro, men hämte de som väntar på dig. Vi har inte något annat att vänta på. Men tack att det är värt att vänta på. Amen. Vi reser oss och mottar Herrens välsignelse. Och vi utlyser den slik den är gengitt i fjärde Mosebok kapitel 6. Och Herren talte till Moses och sa, tal till Aaron och hans söner och si, slik skall dere si, när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn
och då vill jag välsigne dem, säger Herren. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.